Japp, Historiepodden är tillbaka. Efter vårt korta lilla lov är vi tillbaka här i etern. Och vi har rört oss från att avsluta förra säsongen med en rysk katastrof till att inleda denna säsong med en sovjetisk sådan. Och det är säkert fler från min generation som spelade Command & Conquer-serien på dator.
Ja, jag gjorde det. Jag bara gick upp handen för jag trodde du ville ha en allmän inräkning av alla som hade gjort det.
Där har vi Daniel Hermansson. Inte minst tyckte jag om Red Alert-spelen. Det är för en oinsatte ett antal strategispel som utspelar sig i en alternativ historisk verklighet som uppstått efter att Albert Einstein åkt tillbaka i tiden för att döda Hitler.
Hitler is out of the way.
Vilket förvisso fungerar, men istället leder till ett slags hett kallt krig där Sovjetunionen på bred front rullar in i Europa. Så går det när man jäklas med historien, lämna tidsmaskinerna i fred. Storyn drivs mellan uppdragen av pajiga filmsekvenser i medveten B-films estetik.
Comrade General, welcome to the future of Soviet Union.
Och det är ett spel av sin tid, designad av män för pojkar. Men det är likväl någonting jag ser tillbaka på. Med viss ömhet. Red Alert, mer än någonting annat jag kan komma på, driver nämligen den, sett ur science fiction perspektiv här, rätt tilltalande idén om den sovjetiska tekniken till sin absoluta spets. Runt de olika baserna står enorma Tesla-spolar redo att grilla varje inkräktare. På varje byggnad med någon slags självrespekt tronar en vacker lökkupol. Via stora sändare kan en speciell slags psykologiingenjörer ta över järnvågorna på de stackars oanande amerikanska GIs. Och ändlösa rader av lastbilar modifierade med raketramper kan mycket, mycket snabbt ödelägga New York. Jag har besegrat den fria världen och de många interna fienderna hundratals gånger. Great work, comrade. Verkligheten är såklart inte alls lika tilltalande, det vet vi. Men de stora och imponerande framstegen inom raketer och rymdutforskning kunde, i alla fall sett från utsidan, under 50- och det tidiga 60-talet skapa intrycket av att Sovjetunionen teknologiskt låg före. Att de på många sätt faktiskt var den där fantasiversionen från mina barndoms datorspel. Men den enda grenen där Sovjet kontinuerligt låg i framkant, det var att lägga ut rökridåer. Ibland, när man tittar på dokumentärer eller lyssnar på till exempel poddar om Tjernobyl-olyckan 1986, möts man av frågan: hur trodde ryssarna att de skulle kunna hålla detta hemligt? En relevant fråga, såklart. Men en där man också kan svara: tja, det hade ju mestadels fungerat förr. Hur många av oss har sett filmklippen från Challenger-olyckan, för övrigt samma år, 1986, med 7 döda besättningsmedlemmar? Många. Hur många av oss har ens hört talas om raketolyckan på kosmodromen Baikonur 1960? Mellan 60 och 300 personer döda beroende på vilka siffror du tror på. Det är färre, törs jag lova. Idag försöker vi gå bakom det röda draperiet, eller är det i själva verket en järnridå, för att berätta om en fruktansvärd olycka, ett mörkläggande och ett arv. På med rymddräkten, ta med den ryska palören, nu ska vi till Kazakstan.
Välkomna till ett nytt år med Historiepodden och med Robin Olofsson här, som har gett i alla fall mig en varm och nostalgisk känsla när han beskrev det här med Red Alert. Jag satt ju och log och nickade igenkännande.
Ja. Föredrog du också att spela den sovjetiska sidan framför den amerikanska?
Jag var nog båda sidorna lite då och då, sådär. Så att det berodde väl på lite vad man hade för feeling.
Just det, så kan det vara.
Apropå Challenger-olyckan, så det var ju en djupt tragisk händelse förstås. Men det har också genererat ett historiepodden minne av episk natur när du inte tog den händelsen i Vem är hen en gång för länge sedan. Och tyckte att det var orättvist att ha den med. För att du kände inte till det.
Det faktum att jag har förträngt det här tycker jag säger allting. Jag kommer inte alls ihåg det.
Det gör du inte?
Nej.
Nej.
Men jag hör ju på beskrivningen att det är någonting som har skett.
Jag kommer ihåg också att du tog tillbaka sen då att du tyckte att det var fel att du inte kände till det eftersom någon i någon sportpodd hade tagit upp det. Och så sa jag att om den personen kände till det här, då kanske det var så att man kunde betrakta det som allmängiltig kunskap.
Det här är nästan obehagligt bra minne från din sida.
Just det här har ju satt sig. Ja. Ja, ja. Vi börjar ju här helt enkelt med dunder och bråk med ett explosivt avsnitt här i 2022s inledning.
Minst sagt, verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Oh.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Men innan vi kommer till en ödesdiger dag 1960 i Kazakstan så ska vi vrida tillbaka klockan. Faktiskt vrida tillbaka klockan så att vi passerar den där källaren i Jekaterinenburg där vi avslutade förra säsongen också. Nu ska vi prata lite rysk rymdbakgrund.
Ja, och Konstantin Tsiolkovsky.
Mm.
Vilket är en sån här riktigt härligt nördig eldsjäl.
Ja.
Eller vad man ska kalla han. Han växer ju upp då söder Moskva, har polska föräldrar. 16 år gammal så ägnar han sig åt självstudier. Vi är nu i året 1873. Med mycket stor disciplin får man ju säga, pluggar han så mycket han bara kan om allt han kommer åt och bosätter sig i princip i biblioteken.
Just det. Det fanns inte så där jättemycket skrivet om rymden på ryska, men minsta lilla verk om astronomi, det läste han flera gånger och snart kunde han varje liten bokstav som fanns. Han fick jobb som lärare i en provins sydväst om Moskva och från dess residensstad Kaluga kom han att publicera rent visionära texter faktiskt. Till exempel så skriver han Drömmar om jord och himmel 1895. Och där föreslår han hur satelliter skulle kunna åka i banor runt jorden. Nu har inte jag läst Tjolkovskis bok som inte ens finns översatt på svenska. Men det ger ju ändå ett lite perspektiv på sci-fi-författaren Arthur C. Clarke som ofta har kommit med påstående att han uppfann satelliten 1945 i en insändare i tidningen Wireless World.
It was 1945 and the V2 rockets had arrived and when my paper was published the atomic bomb had been dropped. So at that time people were prepared to accept almost anything. And I don't remember any negative criticisms. In fact I don't remember any comments at all to tell the truth, but there's certainly no feeling this was nonsense. And 10 years before it would have been, but 1945 no.
Gjorde du det, Arthur C. Clarke?
Mm.
Eller var det så att Tjolkovskij redan hade varit på bollen i Ryssland 1895? För i så fall är det ju mindre synd om dig.
Var det synd om Clarke?
Ja, det kanske jag förklarade lite dåligt. Jag gick direkt in i indignation.
Ja.
I den text där han senare ondgör sig över det här så menar han att den här idén som hade kunnat ge mig så mycket pengar och berömmelse, den liksom kastade ur mig lite grann från höften i en insändare.
Mm. Men egentligen hade den idén redan kastats ut.
Det verkar ju så.
Primitiva raketer hade ju funnits ända sedan 1200-talet någon gång och använts då i krigiska sammanhang med blandad framgång får man ju säga.
Det måste ju vara väldigt primitiva raketer om de är på 1200-talet.
Ja, men mongolerna råkar nog ut för en del sådana där som susar runt öronen på dem. För ursprunget är ju Kina förstås där man uppfann krutet, vilket är en förutsättning. Så där kan man ju ha med, så att det har ju funnits under seklernas gång då. Men Tjolkovskij är ju då en riktig pionjär ändå inom både raketteknik och tankar om rymden.
Mm.
Och jag vet inte om det var i den här boken du beskrev nu eller om det, jag tror det tidigare, som man har då pratat om människans hantering av tyngdlöshet och hur det kan påverka människan helt enkelt i rymden och så. Och han hade ju också skissat ihop lite förslag på hur en rymdfarkost kunde tänkas fungera och så.
Det gör han 1903 i boken Utforskning av världsrymden med reaktionsmaskiner. Där han föreslår flera inslag som kommer att bli standard i raketteknologi. Flerstegsraketer, flytande bränsle, syre och väte enligt hans preferens.
Ja, så han presenterar alltså den här pedagogiska tanken om trestegsraketer, att en lärare ska ha tre saker som elever ska komma ihåg efter varje lektion, eftersom deras hjärnor tydligen inte kan hantera mer information.
Det är nästan större än det pedagogiska skåpet.
Ja, nej, det var ju idén om den faktiska trestegsraketen han kom på då. Men han är inte helt ensam om att fantisera och teoretisera om raketer och rymden. De teorier och upptäckter som han hade gjort gjordes ju sen då i andra länder också, som till exempel den här Clark och satelliterna då kanske.
Mm.
Bland annat så skrev ju Tjolkovskij 1923 till en tysk forskare och förklarade att de här idéerna om raketteknik som du har fått så mycket beröm för, de har faktiskt jag redan upptäckt, säger det. Ja, det är lite svårt att bevisa det då. Jag är inte säker på att det här mottogs bara med glada tillhop från den här tyska forskaren.
Nej.
Vi har också amerikanen Robert Goddard som låg bakom den första uppskjutningen av en raket med flytande bränsle 1926.
Just det. Men det är ändå intressant att den här excentriske mannen som med tiden också blir döv och jag vet inte, figurerade där i Tsar-Rysslands periferi. Och egentligen först efter oktoberrevolutionen börjar lyftas fram som en sorts symbol för rysk eller kanske snarare sovjetisk vetenskap då. Att hans greatest hits, de här visionära texterna, skrivs i en liten eftersatt stad i tsarens Ryssland. Det är ju otippat.
Ja, det är otippat.
Och jag ser honom framför mig, Tjolkovskij, med ena handen hårt knuten kring en stafettpinne. Och sen ser jag hur en ung man kommer springande på utsidan och liksom hur Tjolkovskij sträcker fram pinnen och där tar en yngre mannen pinnen och fortsätter springa. Det är vad jag ser framför mig. Skiftbyte i den sovjetiska rymdfabriken. Sergej Koroljov född 1906 i Ukraina, var en begåvad ung herre som med stor framgång studerat de mycket få rönen om raketforskning som fanns att tillgå under sin skolgång i Kiev. Och han kom på 30-talet att bli chef för ett nyinrättat center som endast jobbade med raketer.
Ja, det är vår gamle vän Mikhail Tukhachevsky som vi känner väl igen från avsnitt 314, evolutionen som körde fast.
Just det.
Som var chef då för Röda arméns vapen- och teknikavdelning. Han hade ju då sett de militära potentiella möjligheterna här. Och såg till så att man började forska mer på raketer för militära syften.
Och 1938, när Stalins utrensningar gick som ett gift genom samhällskroppen.
Vilket bland annat då drabbade Tukhachevsky.
Exakt, precis så. Men där Sergej Koroljov faktiskt lyckas klara sig. Han blev utpekad och straffad. Men fick behålla huvudet i alla fall. Han skickades till ett speciellt slags läger skapat endast för vetenskapsmän och tekniker.
Mm.
Där de då satt. Och sen kom det, va? Andra världskriget. Och hela grejen som följde med det.
Hela grejen som följde med det. Ja. Det var den snabbaste, mest summariska och ynkligaste beskrivning jag hört av andra världskriget. Hela grejen som följde med det där världskriget.
Ja, Tysklands motståndare hade fått en ganska handfast läxa i vad som händer om man stöttar sina forskare istället för att sätta dem i fångläger. Nu var det väl i själva verket London som framförallt blev bombat av tyska V2-raketer, inte Sovjetunionen, vilket lite grann grumlar elegansen i min formulering. Men jag står för den ändå. Tyskland, där har man ju med Werner von Brauns V-program kunnat skicka 1000 kilo sprängmedel 30 mil. Och det har regnat raketer över London. Och även om raketerna i slutändan inte hade något avgörande inslag på krigsförloppet, så var den liksom militära praktiska nyttan av de här raketerna uppenbar för alla på ett sätt som de kanske inte hade varit när det swishade förbi raketer förbi Genghis Khan och liksom Ögedaj och alla de andra mongolkanernas huvud.
Nej, precis. Nej, nu är det lite mer tyngre grejer kan man säga. Och det kommer ju uppstå en kapplöpning i form av de här raketerna och den tekniken sen då mellan Sovjet och USA som vi ska prata om. Men det börjar ju med en kapplöpning in i det sönderbombade Tyskland från varsitt håll för att nosa reda på all tänkbar raketteknik och de här forskarna som har tänkt ut den här rakettekniken i Tyskland. Då. Och amerikanerna, de får ju händerna på hjärnan, det vill säga Werner von Braun själv. Men ryssarna kommer ju över till exempel tyskarnas V2-raketsteknik och sånt där.
Ja.
För Koroljev är ju med inne i Berlin och på andra ställen och snurrar runt och letar efter de här grejerna. Ja,
och det är ganska imponerande, Koroljev och hans team, genom att bara ha en massa detonerade V2-raketer så gör de, det kallas väl reverse engineering, tror jag, liksom att bygga ihop det baklänges på något sätt.
Mycket väl så att säga genomfört av romarna när de hittade det kartagiska skeppet som hade strandat på deras sida av kusten där, ja. Vilket gjorde att de vann första punska kriget för övrigt.
Just
det här var en annan referens nu, ja. Så nu kan vi återgå till ämnet.
Och lika självklart som vore han en romare så gjorde denna Koroljov precis den grejen. Sen gäller det att ha lite tur med omständigheterna också, för Koroljov och hans stora planer om rymden och raketer sammanfaller med att Nikita Khrushchev har ridit ut en maktkamp inom den sovjetiska maktapparaten och man behöver något att satsa på. När man börjar blicka ut mot rymden, då blickar man också, vad har vi för lirare som kan hjälpa oss? Koroljov kan hjälpa oss, och därför kommer han bli en central kugge i det ryska rymdmaskineriet.
Ja, han finner ju sig själv i en miljö som plötsligt är väldigt välvilligt inställd till hans älskade område. Och alltså den här stämningen som formas, ganska dåliga stämningen som formas efter kalla kriget mellan supermakterna, gynnar ju forskningen om rymdteknik helt enkelt. Mm. Och den här Khrushchev, ibland så tog han ju av sig tomtedräkten och gick omkring på Moskvas gator som en vanlig man.
Ja.
Och nu så vill han då visa upp tekniska framgångar gentemot USA för att säkerställa sin egen makt inom Sovjetunionen, som sagt.
Mm, exakt. Vi ska säga att vi har läst i den danska historikern Rasmus Dahlbergs bok Katastrofer under 100 år. Bland annat där han skriver om den olyckan som vi kommer in på. Där skriver Dahlberg bland annat om hur samarbetet mellan Koroljov och Chrusjtjov under en period var så fruktbart att man kunde finansiera det projekt som kommer leda till att man kan skicka upp Sputnik i luften och att Sovjetunionen under en period fick ta ledartröjan i den rymdkapplöpning som, jag vet, den smäller väl av framförallt när sömndruckna amerikaner vaknar upp till lite sovjetisk rymdskrot som snurrar över deras huvuden.
Ja, så kanske man kan beskriva det hela. Det är den 4 oktober 1957, runt middagstid, när en sovjetisk R7-raket drar iväg ut mot rymden. Och själva raketen är ju enormt stor, men den här satelliten, Sputnik då, som kommer ut i omloppsbana, den väger runt 80 kilo bara. Och passerar då runt jorden på 98 minuter. Och det här är ju ett svindlande filosofiskt faktum. Mänskligheten har ju i hela historien brottats med planetens faktiska och till synes enorma avstånd.
Mm.
Och nu har man då skapat någonting som på mindre än 2 timmar rundar människans hem.
Ja, jag tycker det är lite svindlande nu när du berättar det för mig bara.
Och jag hoppas att vi kanske vid något tillfälle kommer återkomma till Sputnik och de här grejerna.
Ja, det finns inget som hindrar oss.
Nej, det gör inte det. Och Sputnik skickar ju ut signaler som kunde plockas upp av alla nyfikna radioamatörer runt planeten också. Och jag tänker att för att lyfta fram Koroljev här som låg bakom det här bland annat, så kan man ju nämna det tal, korta tal som han höll efter att Sputnik hade skjutits upp då. Då säger han till sina samlade tekniker: idag har mänsklighetens främsta söners dröm gått i uppfyllelse. Anfallet mot rymden har inletts.
Wow, det är dramatiska ordval där.
Ja, och ändå är det ju kortfattat och ganska improviserat.
Just det.
Tror jag.
Och något annat som är dramatiskt, det är den mängd pengar som rymdutforskning kostar. Det är ironiskt nog lätt att glömma. I vårt avsnitt om Apollo 11 så pratade vi om hur den amerikanska presidenten Lyndon B. Johnson svor irriterat åt det arv som Kennedy lämnat till honom. The Great Society, det välfärdssamhälle som han ville bygga, det var inte avhängigt av att åka till månen. Det tog ju, det här dumma projektet tog ju massa pengar från Johnson.
Väldigt mycket pengar.
Ja. Och när NASA slutligen lyckades med att skicka en farkost till månen så gjorde man ju det här efter år av neddragningar. Och det här påminner ju om situationen för de ryska motsvarigheterna som Koroljev. Om han vill ha kvar sin budget, om han vill fortsätta hålla liv i Tsiolkovskis dröm, försiktigt blåsa på glöden, skicka upp människor i rymden, landa på månen, upptäcka och utforska helt nya världar. Ja, då måste han börja visa upp resultat som Nikita Khrushchev och Sovjetunionen har någon jäkla nytta av.
Ja.
Sluta skicka upp hundar i rymden, till exempel, är en order som Khrushchev ger honom.
Vårt avsnitt om månlandningen är ju avsnitt 261 för övrigt.
Ja.
Och man kan väl också tillägga att Johnson hade ju kunnat få loss lite mer pengar till sitt Great Society om man hade slutat kriga i Vietnam.
Det, hade
det var ju ganska dyrt med, får man säga.
Ja, men det är intressant att du för Vietnam på tal. För det som Khrushchev och Johnson och alla andra säger är att vad vi behöver är ju vapen.
Mm.
Kalendern visar ju för bövelen sent 50-tal, tidigt 60-tal. Vi lever inte någon oklarhet kring vilka som är de stora stridslinjerna i världen. Det kalla kriget är väldigt mycket ett faktum. Vi har Berlinblockader, Korea, Marshallplaner och militärallianser. Det är ett faktum. Och något annat som är ett faktum är ju kärnvapen.
Ja.
Och spänner du fast en kärnvapenspets vid en raket, vad har du då? Det låter som en setup till en gammeldags så här stand-up-vits. Som att jag ska ha någonting lite putslustigt att säga nu. Men i själva verket så har du en interkontinental ballistisk robot. I alla fall om den här raketen tar sig längre än 550 kilometer.
Om man vill ha något putslustigt att säga kring det så kan man ju damma av den gamle tomten Khrushchev då och påminna sig själv om att han sa att ryssarna producerade så många sådana här så att det gick att jämföra med korvar.
Just
för så
det.
Många...
Badumtsch.
Ja, jag vet inte om han var så... Han var ju inte komiker så, Khrushchev.
Nej, men han skämtade ju gärna, även om det ofta följde av att han själv skrattade hysteriskt, dunkade Tage Erlander hårt i ryggen och fortsatte köra sitt eget race.
Han behövde alltid ha Tage Erlander i närheten för att kunna vara så här rolig då.
Det här är inte Poltava, Tage. Dunk, 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 högt skratt. Tillsammans med kärnvapenbestyckade ubåtar och strategiskt bombflyg så har du tillsammans med de här ballistiska missilerna kalla krigets treenighet, terrorbalansens arsenal.
De här sovjetiska uppskjutningarna av raketerna med Sputnik, med Laika och med den första människan i rymden, Yuri Gagarin, vilket i och för sig inträffar efter det som vi ska prata om. Alla de hade ju skett från samma plats.
Mm.
1955 så hade man då utsett en avlägsen plats i Kazakstan som hette Chortam. Rent klimatmässigt så är istället en komplett mardröm. Det går ner till minus 25 på vintrarna, vilket i och för sig inte är smällkallt. Det kan ju tänka mig värre än. Men det är också 50 plus grader på somrarna. Så det är ju variationer här.
Det svänger 75 grader så där fram och tillbaka.
Just det. Stället är då synnerligen hemligt. Och ingen av forskarna eller arbetarna på den här platsen får ju på minsta sätt antyda till sina familjer var de befinner sig.
Just det. Anställda på basen får påhittade Leningrad-adresser och man ska skicka brev till dem.
Sen avslöjar ju sig amerikanerna att den här platsen finns 1957 via ett höghöjdsplan.
Det finns ju mycket kul kring det där. En typisk här sovjetgrej är att de arbetare som bygger anläggningen inte fick veta vad de i själva verket byggde. Eller för den delen så tycker jag att namnet är kul. Baikonur, som det kommer heta, är nämligen, som Nationalencyklopedin uttrycker det, en obetydlig gruvstad 300 kilometer nordost om den här platsen. Det är alltså ett sovjetiskt försök att genom att sätta ett ologiskt namn förvirra bort USA och NATO.
Mm.
Men som du säger, det funkar ju något år tills ett YouTube-plan fotar dem.
Men apropå de här dimridåerna och propaganda som man håller på med så lyckas man ju ändå vilseleda amerikanerna en del. För att man fattar aldrig riktigt hur viktig den här platsen var.
Just det.
Khrushchev ville ju som sagt satsa på nyttiga saker, eller man ska säga. Sånt som kan påverka maktbalansen snarare än att skicka upp stackars djur i rymden. Det är bra för propaganda någon gång och sådär. Men sen bör man ju ha andra prylar också. Och då gäller det att ta fram nya typer av interkontinentala robotar som är mer lättstyrda och som har längre räckvidd. Och Sovjet hade ju då haft den här klumpiga raketen R7 Semjorka, som den hette, för sina uppskjutningar tidigare.
Just det.
Den var 34 meter hög och vägde ungefär 280 ton. Problemet med R7-an Semjorka är då att det bland annat tar 20 timmar att förbereda uppskjutning, varav 7 timmar är ungefär tanktid. Tar det att tanka alltså. Därefter är man då tvungen att skjuta upp den här raketen inom ett dygn. Och allt det här gör ju raketen ganska sårbar för amerikanska anfall under tiden. Men under Koroljevs ledning så tar man då fram en effektivare och kompaktare raket som framförallt inte ska behöva lika mycket bränsle heller. Och den kallas då för R16 och kommer i sig själv bara väga ungefär 10 ton men kan innehålla 130 ton bränsle och så.
Mm.
Och den kunde tankas i förväg och sen kunde man skjuta iväg den inom 10 minuter efter ett politiskt beslut om det. Så det här innebär ju då att man kan ha högre beredskap för de sovjetiska raketerna.
Mm.
Och det här är ju bra grejer om man får det här att flyga, höll jag på att säga.
Just det.
Sa det också faktiskt.
Verkligen. USA hade ju vaknat ur sin dvala. Sputnik hade ju mycket bryskt väckt dem. Och 1960, alltså samma år som vår episod utspelar sig, så hade amerikanerna tagit fram Minuteman-missilen, döpt efter koloniernas Minuteman-miliser, den typen av krigare som skulle vara tillgängliga direkt. Så skulle också denna missil finnas tillgänglig omedelbart när den behövdes. En robot som med sina 18 meter var hälften i storlek av USAs äldre arsenal till storlek, men på alla sätt mer lättmanövrerad. Det här är inte min typ av expertkunskap. Jag känner mig ganska osäker när jag sitter på Wikipedia-sidor och bläddrar mig igenom olika faktauppgifter om vapen. Men jag tror att Minuteman-missiler i någon mer modern form fortfarande finns i det amerikanska försvarets arsenal. Men man ser ju det här liksom att kalla kriget på ett sätt är som ett schackspel. Varje gång någon flyttar en schackpjäs på brädet måste den andra parten agera. När vikten av raketerna ökade så satte Chrusjtjov 59 en av sina betrodda militärer för att leda projektet. Denna någon hette Mitrofan Nedjelin, marskalk till graden. Han kom från artilleriet, och raketer är väl ett slags artilleri, eller?
Ja, det är det ju. Och vi är på hösten år 1960, och både Chrusjtjov och Nedjelin vill testskjuta den här R-16 nu före 7 november.
Absolut, för det är ju en högtidsdag.
Ja, det är ju oktoberrevolutionens minnesdag och allt.
Får jag bara säga, för jag har ju suttit och bildgooglat Nedjelin.
Ja, som man gör.
Ja, det tycker jag mycket om. Och det är ju en man vars utseende är väldigt tilltalande. På bilderna har han en mycket prydlig snedbena, nästan vitt hår och tydligt markerade ögonbryn. Han har ju lite grann av Boris Jeltsin-utseendet. Men han ser ju fräschare ut än Jeltsin. Och också så ser han ut som om någon har tagit all värme och glädje ur Jeltsin. Så en kallare, lite snyggare Jeltsin, alltid iklädd medaljer. Och ju senare in i karriären vi hittar Nedjelin, desto tyngre ser hans uniform ut. Den måste ju till sist bli ett arbetsmiljöproblem. Påverka hans hållning. Det var en mycket dekorerad herre.
Ja, men det gäller att visa upp.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Man hade 5 R-16-raketer som var under produktion, men den första hade man då redan i september skickat iväg till den här Baljokonur-kosmodomen, alltså uppskjutningsplatsen. Och arbetsstyrkan och tekniker och forskare, de arbetar ju dygnet runt här nu för att göra tester och förbereda sig för att hinna få ordning på det här innan den 7 november. Mm. Och det fanns ju förstås säkerhetsföreskrifter på den här platsen som ingen verkar ha följt. I och för sig,
nej.
Bara den mest nödvändiga personalen fick ju finnas i närheten av raketen under och efter tankning. Ändå så fanns det ju då hundratals personer som övade runt där. Till exempel då Nedelin, men också chefsingenjören Michael Jangel var ju där och spatserade runt. Och efter den här tankningen så upptäcktes då ett bränsleläckage. Och det tyckte man inte var... Det är väl inte så allvarligt. Och det kanske inte var heller, för jag är inte expert på det här. Och därför låter jag då den här Rasmus Dahlberg beskriva vad som hände sen med ett citat. Betydligt värre var att ett misstag i kabeldragningen innebar att fel ventilmembran aktiverades när teknikerna tryckte på knapparna. Resultatet blev att bränsleledningarna på raketens första steg öppnades istället för oxidatorrören på det andra steget. I praktiken innebar det att den i övrigt så säkra raketen bara kunde stå på uppskjutningsplattformen i 2 dygn innan komponenterna i bränsletanken skulle fräta sig igenom rören och göra raketen obrukbar.
Just det. Det finns ju många fördelar med att ha en sträng deadline att hålla sig till.
Mm.
Det finns säkert saker i ditt liv, Daniel, som inte skulle bli gjorda utan en sträng deadline.
Ja, det finns det.
Så kan man ju känna. Men en deadline kan ju också leda till ett sämre utfört arbete. Man kan börja slarva, ta genvägar och massa annat. Det är lätt hänt, mänskligt till och med. Mm. Och de här teknikerna som springer omkring i Kazakstan och jobbar dygnet om i vild panik samtidigt som deras överordnade tittar på dem med stränga blickar. De börjar ju nu göra flera misstag. Och att Nedelin inte är någon garant för säkerhet framgår ju också när teknikerna, ja, men de börjar märka de här sakerna, precis det som du läste också. Det man behövde göra, det var ju att tömma raketen på bränsle, montera isär den och skicka tillbaka den till fabriken för modifiering.
Det var ju det som någon också hade modet att föreslå för Nedelin.
Ja.
Varpå han svarade, vi får ändra raketen på rampen, nationen väntar på oss. Sa han då barskt. Och sen fortsatte han, under ett kärnvapenkrig finns det inte tid för sånt där nonsens. Ja, så att alltså, att han överhuvudtaget är på platsen hjälper ju inte situationen någonting egentligen.
Men det förvärrar situationen.
Det är väl det man kan konstatera. Vittnen menar ju att hans hetsiga och brådskande attityd, den är ju bara distraherande och stressande här.
Mm.
Och då kompromissar man bort säkerheten.
Ja, verkligen. Den 24 oktober, det är ju dagen då olyckan slutligen är framme. Och då är ju Nedelin rekordstressad. Och ena sidan har han sina tekniker som fortfarande försöker fixa det här på något sätt. Man kanske kan pumpa ut bränslet på plats. Å andra sidan har han Chrusjtjov som ringer till honom hela tiden och frågar vad det är som dröjer.
Ja, han är som ett barn på julafton här som undrar om tomten kommer snart och ja. Bara tjatar.
Jag ska bara foga in att vi kan belägga att Chrusjtjov ringer 2 gånger. Men 2 samtal från Kreml är nog fler än vad Nedelin hade hoppats på den 24 oktober 1960.
Minst 1 för mycket.
Exakt. Och varje gång som han har pratat med Chrusjtjov så blir han mer hysterisk och mer aggressiv och tar sämre och sämre beslut. Minsta lilla motgång. Som när han får information om att vi måste fördröja uppskjutningen 30 minuter. Det känns för honom som en motgång som han orkar inte med det. Det är Nej. Som när man har stått och väntat på ett tåg som är en kvart försenad och sen 20 minuter försenad. Och så sen kommer den där sista förseningen som får en att, jag vet inte, vilja leva ut den här falling down.
Ja, precis.
Fantasin.
Ja, men det är lite grann som om man har hamnat i den här kilometerlånga kön till Överbron i Söderköping. Man sitter där. Man bara sitter där och inget man kan göra. påverkar någonting. Man sitter fast helt enkelt. Och sen äntligen, då börjar det rulla. Och man kommer över. Åh gud vad skönt, nu är på gång, vi är på väg över. Nähä, då kommer det 8 stoppljus i den här lilla stan. Och då är liksom falling down-syndromet som gäller. Ungefär där är Nedlin rent mentalt nu.
Ja, exakt. Så han får nog. Han lämnar kommandocentralen och sätter sig tillsammans med hela sin stab, som jag förstår, mindre än 20 meter från raketen. Alltså, föreställ er scenen. Här sitter marskalk Mitrofan Nedjelin på en stol 20 meter ifrån en defekt raket, medan hans ögon som knivar stressar på utarbetade tekniker.
Ja, man har ju också släpat fram en soffa till hans stab. Som, de ska ju få sitta där också och ha det mysigt. Och det är ju en annan general som påpekar för Nedjelin att kanske skulle man inte vara så här nära raketen trots allt. Men då svarar ju Nedjelin bara, om ni är feg så försvinn! Snäsar ni där. Och det här leder ju då till att den här generalen i fråga, han lämnar platsen med flyg, kommer att överleva och övertar sedan då Nedjelins position som chef för de här strategiska raketstyrkorna.
Just det.
Det är ju ändå någon form av tragikomik.
Man får inte vara dum. Om vi har den här tjocka boken med säkerhetsföreskrifter framför oss, finns det någonstans en sida om att när det blir nog många förseningar och det är en stor högtid, en minnesdag som Chrusjtjov ser mycket fram emot, får man då sätta sig på en stol 20 meter ifrån en defekt raket? Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte heller det. Klockan 18.45 är en tekniker som frågar, ska jag slå av PTR-en? Och det är någon form av relä det här då. Och får då svaret ja.
PTR-en är något slags system som aktiverar olika andra system i raketen. Så när det där relät slås om så är både blir både bränslesystemet och batterierna aktiva, så att säga. Mm. Och man förstår sig inte på alla teknikaliteter såklart. Men utan att veta om det, när relät slås om så är de ett knapptryck ifrån att tända raketen.
Ja, precis. Och det här är då 30 minuter före planerad uppskjutning och vi har ungefär 250 pers som befinner sig runt omkring raketen. Och det här leder ju till en olycklig kedjereaktion som startar då steg 2 på raketen och kommer leda till den här explosionen. Dahlberg skriver, resultatet blev en eldkula med en diameter på ungefär 125 meter som med blixtens hastighet svepte ut och pulveriserade de tekniker som befann sig närmast raketen. Bråkdelen av en sekund senare brann också marskalk Nedjelin och hans stab upp medan de fortfarande satt på sina stolar framför raketen.
Det som har hänt här är alltså att andra fasen i raketen har tänts. Men raketen har inte lyft.
Nej.
Första fasen har inte bränts av eller någonting i den stilen. Och istället för att sticka iväg upp mot himlen så blir det omedelbart en stor explosion, precis som du säger. Och amen, här är det ju väldigt lätt att se scenen framför sig. Man vet precis hur det här skulle filmas i en påkostad tv-serie. Hur filmen går hundradel för hundradel i sekunden innan explosionen startar för att sedan boom snabbas upp när eldklotet sticker iväg och vi ser Nedjelin rakt bakifrån när han sittandes på sin lilla stol morrandes om att han minsann inte är rädd svept upp och förbränns av detta hungriga, hungriga eldklot. Och vi ser de bedrövliga scenerna med andra tekniker, svårt brännskadade som försöker undkomma men som fastnar i den asfalt som förvandlas till varm, klibbig gegga under deras fötter. Och flera av dem som lyckas överleva den omedelbara smällen för att sedan kvävas ihjäl i giftiga gaser från bränslet.
Ja, och kanske ser vi då också chefsingenjören Jangel som har lockats med av en kollega på en rökpaus 150 meter bort i ett isolerat rökrum. Som då får betrakta det här eldhavet på plattformen på avstånd. Och eftersom det fanns en nedräkning igång så fanns det också ett filmteam på platsen så det finns ju faktiskt en kamera som har tagit upp det här. Och nu är inte det en påkostad sån här spelfilm direkt men den finns ju på YouTube. Ett 7 minuter långt klipp som visar det här infernot, och det är ju förfärligt när man ser de här mörka konturerna av människor som letar sig ut ur det här eldklotet och rör sig närmare kameran. Man ser hur de brinner och faller ihop i vad som måste vara djävulska plågor förstås.
Mm.
Och samtidigt så har vi den här chockade Jangel och hans instinkt att springa åt andra hållet, alltså mot raketen. Och han får ju fysiskt brottas ner och hållas tillbaka av sina kollegor då, för att han inte ska springa in i det här eldhavet. I stort sett alla som befann sig på den här plattformen förintades i omgående.
Mm.
Och de som inte var där just i närheten, de dödas ofta då av, eller skadas av tryckvågen som sveper med dem.
Mm.
Den här explosionen ska ha pågått i ungefär 20 sekunder, men branden sen pågår i 2 timmar och kan ses från ungefär åtminstone 5 mils håll.
Mm, exakt.
Men det är mörkt och strålkastarna som fanns här, de blev förstörda i explosionen, så man får ju vänta till nästa dag för att få en uppfattning om hur mycket som är förstört egentligen.
Man kan se 2 olika typer av Sovjetunionen i den här episoden. Fuck up Sovjet som försöker forcera fram en raket i ett tempo som helt uppenbart är livsfarligt. Högmod före fall Sovjet personifierat genom marschalken som sitter där på sin stol när eldklotet äter upp honom. Men sen har vi ett annat Sovjetunionen vars muskelminne sätter igång så snart som man har en affär att dölja. Locket på Sovjet. Och där slår ingen dem på fingrarna. De är ena jävlar på cover-ups, ena jävlar på att dölja händelserna, ena jävlar på cover-ups. Och det finns ingen som kan slå dem på fingrarna där. Det här syns ju exempelvis när svårt brännskadade eller av kemikalier svårt förgiftade människor börjar anlända till närmsta sjukhus. Men läkarna som ska försöka hjälpa de här stackars satarna får inte reda på vilka eventuella ämnen de kan ha kommit i kontakt med. Njet. Det är en hemlighet. Och där syns ju totalitarismen i all sin tydlighet. Människorna spelar egentligen ingen roll.
Är det bara jag? Eller är det så att efter den här kidnappningshistorien på Dubrovka-teatern 2002, och man gick in med gas för att slå ut de här tjetjenska terroristerna, så vill jag minnas att det var ju många av de här gästerna på teatern, besökarna, alltså de fredliga människorna som har blivit kidnappade, som också dog. 120 pers eller något.
Mm.
Och som hamnade på sjukhus och sådär. Ja, för mig, det här kan vara fel då, men att man inte ville avslöja vilken gas man hade använt då. Vilket också ställer till det i behandlingen av de här patienterna. Och då är vi framme vid 2002 alltså.
Ja. Det här känner inte jag till, men spontant låter det ju absolut inte otroligt. Och om du har rätt i det, vilket du säkert har, så är det ju en väldigt spänstig koppling.
Ja, det är ju samma land i stort sett, även om det inte är samma faktiska stat. Så är det ju någon form av tema att man inte vill avslöja vad det är man använder för grejer.
Nej. Chrusjtjov nås ju såklart tidigt av beskedet. Det blir inget lyckligt firande av oktoberrevolutionen. Det blir istället en katastrofutredning. Och vem vill man helst ha ansvarig för en katastrofutredning? Helt riktigt. Leonid Brezhnev. Regimkritiken Brezhnev, som ingen tidigare har kallat honom. De sätter Brezhnev på första bästa plan eller tåg eller vad han nu tar till Kazakstan. Och den scenen som Brezhnev får se beskrivs i Dahlberg som: det var en fruktansvärd syn som mötte Brezhnev och resten av gruppen när de kom fram. Förkolnade lik och kroppsdelar låg utspridda över hela uppskjutningsplattformen. Och det som fanns kvar av själva raketen hade vält omkull och liknade mest av allt en strandad val med uppsliten buk. Då hade man ändå varit lite klok. En general Matrenin hade direkt beordrat att alla skulle ta ett steg bak från kontrollpanelerna och lämna allt orört, så att i efterhand skulle gå att konstruera det förlopp som hade lett till katastrofen.
Ja, det där tänker jag är ganska kännetecknande och intressant. Alltså det är ju typ sekunder efter att den här explosionen sker så skallar ju orderna i den här kommandobunkern.
Ja.
Backa! Eller hur fasen det låter på ryska. alla livrädda så här, bort med händerna. Bort med händerna och tassar från alla knappar, spakar och grejer. För han fattar ju direkt i ryggraden att det här ska vi nosa reda på någon som har gjort något fel, och då måste vi ha grejerna i ursprungsläge så att säga.
Mm. Samtidigt så finns det väl också någonting bra i att man faktiskt ska kunna ta reda på vad det var som hände också.
Ja, men det är väl jättebra egentligen. Så här, det är inte det jag kritiserar. Nej. Utan det är mer att det ligger så himla... det är intressant att det ligger så djupt rotat i en sovjetisk general att det är det första han tänker.
Ja, verkligen. Och så här, jakten på syndabockar. Vi förstår ju också, eftersom vi har beskrivit det här steg för steg, att det är ju snarare ett systemfel på samhällsnivå som är problemet här. Men Brezhnev, han är inte speciellt intresserad av att utse personliga syndabockar, och han är absolut inte intresserad av att säga att det är ett systemfel på samhällsnivå.
Ja, det hade varit väldigt otippat, och ja, men han är inte den mest spralliga och pigga och nyfikna underhuggaren till Kruschtjov man kan tänka sig antagligen. Han är ju personen som kommer att leda Sovjetunionen under dess stagnation. Mm. Så han kommer ju inte vilja påpeka att det finns något som helst systemfel.
Det finns inget systemfel. Däremot finns det ett konstruktionsfel, konstaterar Brezhnev. Och det där relät borde inte ha slagits om. Det är en enda person som får personlig kritik av Brezhnev, och det är den enda kvinnliga teknikern som har deltagit i konstruktionen, mot bakgrund av bristen på tester av bränsleförseglingen. Men hon får inte ens så hårt straff. Arbetsförbud inom försvaret är ju förvisso, det är ju inte jättebra. Det påverkade ju hennes möjlighet att försörja sig själv. Men det är ju inte ett drakoniskt straff sett till Sovjet mot.
Nej, verkligen inte. Och han konstaterar också att alla skyldiga har redan straffats.
Mm.
Nu är ju inte det här en utredningsrapport som reportrar satt och väntade på, som efter terrordådet mot World Trade Center, eller för den delen kanske Corona-kommissionens rapporter. Det här är ju någonting som ingen har någon som helst aning om har hänt överhuvudtaget. Så den här rapporten behövs ju mest för att undvika liknande fel framöver. Mm. Inte för att presentera några förklaringar till samhället eller allmänheten.
Nej, exakt. Och liksom, de här teknikerna, de sörjdes ju av familjer och vänner, men de var inte betrodda med sanningen, utan de fick reda på att deras anhöriga hade avlidit i en flygkrasch. I alla fall fick de reda på att det var den berättelsen de skulle köra med offentligt. Om någon frågar vad som hände med din man, säger du att han avled i en flygkrasch. Samma berättelse kommer de köra med Nedjelin. Han är ju mer bekant, så att där kan man inte bara tiga ihjäl det, utan där behöver man gå ut med en cover-up. Och om den cover-up har factoider.blogspot.com skrivit, en av Sveriges klassiska bloggar. Där har man ju hamnat med jämna mellanrum sen högskoletiden. 2007 till 2021 har den funnits och är still going strong. Hatten av. I alla fall, på Factoider-bloggen så har lite olika tidskrifter som skriver om Nedjelin sammanställts.
Mm.
Vi kan se i tidningen Aircraft 1960 där det står: "In replacement of Marshal Mitrofan Nedjelin, who died in an air crash, the USSR has appointed Marshal Kirill Moskalenko to the deputy defense minister and Soviet chief of rocket forces." Här har den sovjetiska propagandan alltså spridit att Nedjelin avled i en flygkrasch. Det här gjorde man 26 oktober 1960. Och den informationen som Kreml tillgängliggjorde är precis den som återfinns i den här amerikanska artikeln.
Mm-hmm.
Men 15 år senare i tidningen Space World så kan vi se att en vild ryktespridning kring vad som hände med Nedjelin har börjat ske. Där står det så här: "Field Marshal Mitrofan Nedjelin, a top official in the Russian missile program, had reportedly died in an aircraft accident. Within a few weeks, Nedjelin was reported either killed by an exploding nuclear missile. driven to suicide by a furious Khrushchev after the failure to orbit a man, or perhaps killed in a plane crash. What can be said of these stories? Så här citerar man alltså den äldre officiella berättelsen, men dessutom får vi höra rykten om att han har avlidit när en kärnvapenladdning exploderat. Eller drivits till självmord av Khrushchev mot bakgrund av den avtagande takten för Sovjetunionen i The Space Race. Så nu är det ryktespridning här på vild nivå. Det är först 1989 som han självmant gick ut med sanningen. Och det är en direkt följd av glasnostpolitiken i Mikhail Gorbachevs Sovjetunionen. Det här sker i tidningen Ogonjok, en slags illustrerad veckotidning som under Gorbachevs reformiver hade börjat orientera sig mer mot en öppen och även till viss del marknadsvänlig inställning. Och när det här magasinet publicerade sina uppgifter så fungerade det som en slags locket-av-mekanism. Och ganska många av överlevarna började komma ut med vad de visste. Och det sker ju precis i den skärva av historien där information symboliskt talat flödar ur Sovjet och senare Ryssland.
Mm.
Så precis som Anatoly Sack poängterar i sin utmärkta artikel på sidan Russian Space Web. Det låter ju suspekt, men det är inte en rysk propagandasida. Utan det är en härlig lirare som har en hemsida om rysk rymdforskning. I alla fall, han säger att vi vet faktiskt nog för att kunna säga vad som hände där i Baikonur 1960. Vilket absolut inte är fallet när det kommer till alla de sovjetiska dimridåerna.
När den här rapporten hade man ju då omsorgsfullt placerat med hemlighetsstämpel djupt ner i de här mörka sovjetiska arkiven innan man rotade fram informationen då under den här perioden du säger.
Mm.
Om man ska backa lite till 1960 så är det också så att det här fick ju bara vara ett tillfälligt bakslag i den här kapplöpningen. Man bestämde sig för att fortsätta vara målmedveten och att området skulle repareras och färdigställas. Och så skulle man återuppta testerna bara några veckor senare i november. Så det här fick inte utgöra något större grus i maskineriet.
Nej, jag tror Brezhnev skriver i rapporten att inom 10-15 dagar bör skadorna vara reparerade.
Mm. Men det finns ju då rymdfartshistoriker som James Oberg, en herre som heter, som menar att den här katastrofen bidrog till att Sovjet kom efter i rymdkapplöpningen under 60-talet, eftersom det var ju ganska många och viktiga tekniker och forskare som bara drogs bort på en gång här, och de kunde man inte ersätta utan vidare.
Mm.
I den här rapporten också så landade ju de officiella dödssiffrorna på 74 stycken som hade dött på platsen och 16 stycken senare på sjukhus. Men det här antalet döda är väldigt oklart ju. Den här chefsingenjören rapporterar ju själv att det var i och för sig typ samma dag. Han sa att det var ett hundratal och så. Mm. Och enligt uppgift på svenska Wikipedia som har gått på en annan källa, som jag har sett, så avled ungefär 48 personer då som hade hamnat på sjukhus av sina skador. Och det verkar gå i linje med den uppgift som den ryska rymdmyndigheten Roskosmos har uppskattat till, nämligen då att det är 126 personer, säger de. Det sa de då vid det här 50-årsminnet som var förra året.
Mm.
Men samtidigt så garderar man sig med att säga att det kan vara egentligen allt mellan 60 och 150 dödsfall.
Just det.
Så det här verkar vara väldigt svårnavigerat om man vill ha ett slutgiltigt dödstal, så att säga. Men det blir kanske inte det viktigaste heller i det här fallet ändå. Det var många och tragiska scener helt enkelt.
Ja, exakt. Och på något sätt så är väl den här scenen med det enorma eldklotet och de här stackarna som springer omkring där, det är ju, den behövs inte nödvändigtvis kvantifieras.
Nej.
Med att det var precis så många, utan
det är det jag menar.
Ja, jag håller helt med dig om det.
Under 90-talet där så började man ju som sagt undersöka det här mer och mer. Och med lite distans och så kan man då mellan raderna i de gamla rapporterna se och inse att rutinerna i hela den här sovjetiska säkerhetsdisciplinen hade varit alldeles för svag ju. Och senare så har man ju kommit fram till att raketen troligen ändå skulle ha störtat förut då efter en stund i luften.
Just det.
Eftersom steg 3 i raketmodellen hade ett fel som man åtgärdade först senare. Så hur det än hade blivit så hade inte Nedelin fått någon framgång den här dagen.
Och själv stod ju Chrusjtjev inför en annan kommande kris som är mycket mer bekant i och med att Fidel Castro hade tagit makten i Kuba 59. Och våren efter explosionen på Baikonur skulle CIA ge sig på en misslyckad invasion, Grisbukten. 62 ställdes hela världens framtid på sin spets, på sin kärnvapenspets kanske, i och med den mycket omtalade Kubakrisen. Chrusjtjev kommer mot bakgrund av motgångar både på hemmaplan och i världspolitiken bli avsatt 1964. Och han kommer efterträdas av just den mannen han utsett till att leda utredningen av katastrofen, Leonid Brezhnev. Och det här att ett massivt eldklot som dödar minst 100 människor och bränner upp en marskalk som sitter på en stol ett fåtal meter därifrån inte i närheten av den värsta katastrofen från den här epoken av sovjetisk historia säger ju såklart mycket om Sovjetunionen.
Ja, det gör det.
Och med det är Historiepodden säsongen 2021-2022 igång, va? Och vårt avsnitt lyfte planenligt.
Ja, men du har ju återigen fipplat till med siffrorna här. För vad har det här
2022,
avsnittet? 2022-2023. Ja, så måste det väl bli då, ja. 2021 är avklarat.
Jag håller ju sovjetiskt tempo på forskningen här. Det är, jag har inte monterat isär raketen.
Nej, det är
jag kollar inte vad det är för datum. Jag monterar inte ner raketen och tömmer den på bränsle. Jag bara kör.
Det är bara att köra och sputa över en massa olika felaktiga årtal till och med i nutid. Vilket kanske är mer förlåtligt i och för sig eftersom vi bryr oss mer om historiska årtal.
Igår fick min mamma rätta mig när jag påstod att jag var 35 år gammal.
Oj, oj, oj. Ja, det tycker jag hon gjorde rätt i. Jag tror att du har fastnat lite grann i den här åldern och du tror inte att du kan bli äldre.
Nej,
du tänker ju att du...
Nej.
Ja, men det här tycker jag vi ska inte bara släppa hur som helst. Du är ju äldre än 35.
Ja, jag är 36 år gammal.
Ja.
Det är...
Och hur gammal blir du i år nu igen då?
37.
Då är jag ju väldigt nära 40 snart nu. Men i din hjärna så kommer du fortsätta vara 35. Det här är inte första gången det dyker upp nämligen. Det är inte bara din mamma som har fått rättare. Jag har för mig att jag också rättare nyligen.
Ja, men det 2021 kommer det fortsätta vara i mitt huvud några år till tror jag.
Ja. Välkomna till 2022 och nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Historiepodden.
Ha det bra, hej då med er.
Ha det bra, hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.